Vi fortsätter att ta del av vad Benedictus den 16 kallade småprat om andra Vatikankonciliet så som jag såg det. Funderingar och minnen som han framförde under sitt möte med Roms präster den 14 februari, 3 dagar efter att ha meddelat att han tänkte dra sig tillbaka. Detta är det andra avsnittet.
Così cominciava una forte attività di conoscersi orizzontalmente gli uni gli altri, cosa che non era il caso.
Andra Vatikankonciliet började med en intensiv verksamhet som gick ut på att lära känna varandra. På Collegio dell'Anima, där jag bodde, fick vi många besök. Kardinal Frings var välbekant och vi fick se kardinaler från hela världen. Jag minns väl Monsignor Echegarais långa och magra gestalt. Han var sekreterare för den franska biskopskonferensen. Jag minns möten med många olika kardinaler. Och detta var typiskt för hela konciliet. Små, gränsöverskridande möten. Så fick jag lära känna stora gestalter som Pater de Lubac, Danielo, Congar och så vidare. Vi fick lära känna många biskopar. Jag minns särskilt biskop Elchinger från Strasbourg. Redan detta var att erfara världskyrkan och kyrkans konkreta verklighet som inte bara tar emot order uppifrån utan växer tillsammans och går framåt, naturligtvis alltid under ledning av Petrus efterträdare. Alla kom till konciliet med stora förväntningar. Aldrig hade det hållits ett så stort koncilium. Alla visste inte hur man skulle göra. De mest förberedda, de som visste bäst vad de ville, var biskoparna i Frankrike, Tyskland, Belgien och Holland, den så kallade Renalliansen. Under den första delen av konciliet var det de som pekade ut vägen. Sedan vidgades snabbt verksamheten och allt fler deltog i konciliets kreativitet. De franska och tyska biskoparna hade flera gemensamma intressen, om än med olika nyanser. Det första önskemålet som kunde förefalla enkelt var en reform av liturgin, som redan inleds under Pius den 12:e, när han reformerade Stilla veckan. Den andra var ecklesiologin, läran om kyrkan. Och den tredje var Guds ord och uppenbarelsen. Därtill kom slutligen också ekumeniken. De franska biskoparna mer än de tyska ville också diskutera relationen mellan kyrkan och världen. Låt oss börja med det första önskemålet. Efter första världskriget växte det fram en liturgisk rörelse i Väst- och Centraleuropa. Det var en återupptäckt av liturgins rikedom och djup, som dittills nästan hade varit instängd i prästens romerska missale, medan folket bad med sina egna bönböcker som författats enligt folkets hjärta. Man försökte där översätta den klassiska liturgins höga innehåll och språk till mer känsloladdade ord som låg folkets hjärta närmare. Men det blev nästan 2 parallella liturgier. Prästen och ministranterna firade mässan enligt missalet och lekfolket bad under mässan med sina bönböcker tillsammans och visste på ett ungefär vad som skedde på altaret. Men nu hade man återupptäckt skönheten, djupet, det historiska, mänskliga och andliga djupet i missalet och att det inte räckte att en enda företrädare för folket, en ministrant, sa et cum spiritu tuo och med din ande. Det krävdes en verklig dialog mellan prästen och folket. Altarets liturgi och folkets liturgi måste bli en enda liturgi, ett aktivt deltagande. Rikedomarna måste nå fram till folket. Så återupptäcktes och förnyades liturgin.
Thank you.
När jag nu ser tillbaka tror jag att det var bra att börja med liturgin. Så blev det tydligt att Gud och tillbedjan av Gud intar främsta platsen. Ingenting får gå före Guds verk, alltså tillbedjan, står det i den helige Benediktus klosterregel. Och det framstår som konciliets högsta regel. Någon har kritiserat att konciliet har talat om många olika saker men inte om Gud. Men det har talat om Gud. Det första och viktigaste konciliet gjorde var att tala om Gud och att öppna hela folket, hela det heliga folket, för tillbedjan av Gud i det gemensamma firandet av Kristi kropps och blods liturgi. Visst var det praktiskt att inte börja genast med kontroversiella frågor, men det var också verkligen ett försynens ingripande som lät konciliet börja med liturgin, med Gud, med tillbedjan. Nu tänkte jag inte gå in i detaljerna i denna diskussion, men bortsett från den praktiska tillämpningen är det alltid bra att gå tillbaka till konciliet självt, till dess djup och grundläggande idéer. Det fanns flera sådana. Den främsta var att påskmysteriet är mittpunkten för den kristna tillvaron, det kristna livet, och kommer till uttryck i påsktiden och i söndagen som alltid är uppståndelsens dag. Vi inleder så vår tid gång på gång med uppståndelsen, med att möta den uppståndne, och från mötet med den uppståndne går vi ut i världen. Ur den synvinkeln är det synd att söndagen har förvandlats till veckoslutet medan den istället är den första dagen, den är början. I vårt inre måste vi minnas detta, söndagen är början, skapelsen, den nya skapelsen i kyrkan. Mötet med skaparen och med den uppståndne Kristus. Också detta söndagens dubbla innehåll är viktigt. Det är den första dagen, skapelsens fest. Vi står på skapelsens grundval. Vi tror på Gud, skaparen. Den är mötet med den uppståndne som förnyar skapelsen. Hans verkliga syfte är att skapa en värld som är ett svar på Guds kärlek. Det fanns också andra grundläggande principer. En var begriplighet. Att inte vara instängd i ett språk som ingen kan, som ingen talar. Och aktivt deltagande. Tyvärr har dessa principer också blivit missförstådda. Att vara begriplig är inte att vara banal. Liturgins stora texter är inte lätta att förstå även om de uttalas på modersmålet. Den kristne behöver en ständig fostran för att växa och allt mer träda in i mysteriets djup och kunna förstå det. Det gäller också Guds ord. Om jag tänker på de dagliga läsningarna ur Gamla testamentet eller ur Paulus brev och evangelierna, vem kan säga att han eller hon genast förstår dem, bara för att de är på det egna språket? Det är bara en hjärtats och tankens ständiga fostran som verkligen kan göra dem begripliga och möjliggöra ett deltagande. Som inte bara är yttre aktivitet, utan som är att människan, mitt väsen, träder in i kyrkans gemenskap och i gemenskap med Kristus.
Esteriore, che è un entrare della persona del mio essere. Nella comunione della Chiesa e così nella comunione con Cristo.